السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوتشتر قوينهم تنبوكا جوامع الكلم أو جوامع الأخبار أو إمام السعدي الذي يقول إيانهم حديثا فرون بروفية محمد صلى الله عليه وسلم. Och vi har idag kommit fram till den femte hadithen. Och vi ska idag inshallah försöka gå igenom tre stycken. Det berättas från Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu att han sa, jag sa det till profeten, قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Här så säger Sufyan radiyallahu anhu att jag sa det, och Allah sände bud, berätta eller säg mig några ord i islam där jag inte kommer att behöva fråga någon annan efter dig. Och då så sa profeten, säg jag tror på Allah och var sedan fast på detta. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Ja. Så den här mannen Sufyan frågade profeten Muhammad al-Islam om ett råd, några visdomsord och vägledning att hålla fast vid som han kunde implementera i sitt liv. Och han fick det här mycket korta och konsista svaret av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så profeten Muhammad beordrade honom med två saker. Eller han sa först att han ville ha ett råd som skulle vara tillräckligt för honom. Om jag får det här rådet behöver jag inte fråga någon annan, utan det som du säger räcker. Och då så sa profeten till honom, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ. Säg, jag tror på Allah och var sedan fast på detta. Och Sheikhen nämner här att ordet jag tror på Allah omfattar, eller att säga att man tror på Allah omfattar ju också själva tron med hjärtat. Inte bara att jag säger att jag tror på Gud eller på Allah och sen så tror jag inte på Allah, utan nej. När man säger att man tror på Allah så kommer det också från hjärtat. Att du tror på Allah med hjärtat. Att han är en, han ensam har rätten att dyrkas, och hans vackra namn och egenskaper och så vidare. Så säg att jag tror på Allah. ثُمَّ اسْتَقِمْ. Och var sedan fast på detta. Yani, med dina gärningar. Gör goda gärningar som baseras på din tro. Du har tro på Allah och gör sen goda gärningar och var fast och konstant i att göra dessa saker. Och det här är en viktig punkt i islam, att man uttalar sin tro och man implementerar sin tro med handlingar, och att man också har en istiqama, att man är fast på det som är rätt. Man ska inte vackla, man ska inte gå tillbaka. Man kanske har vissa svackor i livet när man går upp och ner, men man ska i grunden alltid vara fast på sanningen och stå fast på sanningen tills den dagen man dör. Islam är ingen säsongsreligion. Islam är ingen hobby. Islam är ingenting man gör i Ramadan och sen slutar, utan islam är någonting man ska göra hela livet, dag in och dag ut, tills den dagen man lämnar den här jorden och man möter sin skapare. Och det här är ett problem som många har, att de är muslimer i vissa tider, vissa epoker eller säsonger, och sen lämnar de eller de slutar upp och så vidare. Och så ska det inte vara, utan man ska ha en istiqama, man ska vara fast på religionen, man ska ta religionen seriöst. Vad är då belöningen för de som tror på Allah och praktiserar sin tro? Vad är belöningen för dem? Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah säger i den här versen, i vad som kan översättas till att de som säger att våran Herre är Allah och sen är fasta på detta, till dem kommer änglarna att stiga ner med dessa ord: ni ska varken frukta eller känna sorg, och ni ska ha ett glatt budskap om ett paradis som väntar er, allati kuntum tu'adun, ett paradis som ni har lovats. Och denna aya finns i surat Fussilat, vers 3. Och den här versen är, man kan säga, som denna hadith. Profetens råd var att man ska säga jag tror på Allah, och man ska vara fast på detta. Allah säger exakt samma sak här: innal ladina qalu rabbuna Allah, de som säger våran Herre är Allah. Det här är samma sak som att säga min Herre är Allah. Thumma istaqamu, och sedan är fasta på detta. Yani de lever på detta och håller fast vid islam tills den dagen de dör. Vad händer med dem? Tatanazzalu alayhimul malaika, till dem stiger änglarna ner. Och många lärda säger att det här är när de håller på att dö. Och ni vet ju att man i det här livet kan inte se det fördolda. Vi kan inte se jinner, demoner, vi kan inte se änglar. Det här är från det fördolda. Men när man håller på att lämna det här livet, så börjar man att se saker och ting. Och när man håller på att lämna det här livet och själen lämnar kroppen, det är då många människor befinner sig i den största rädslan som finns. Rädslan för vad som väntar. Vad ska hända med mig? Var kommer jag hamna någonstans i nästa liv? Och det är då man behöver mest tröst. Så vad händer? Då stiger änglarna ner. Allahs änglar, änglarna av barmhärtighet. Med dessa glada budskap: alla takhafu wa la tahzanu, känn ingen rädsla och inte heller någon sorg. Och abshiru, känn ingen rädsla och ingen sorg. Det här har vi talat om förut. Känn ingen rädsla för vad? För vad som väntar. Ni kan vara trygga. Och känn inte heller någon sorg. Sorg för vad? Sorg för de fel ni gjorde i detta liv. För när människan dör och vet att oj, nu ska jag möta min skapare, och jag ska stå till svars för det jag har gjort, vad händer då? Då känner man rädsla. Oj, ska Allah fråga mig om alla mina synder? Och vad kommer hända med mig och så vidare? Och då kommer änglarna och säger: du behöver inte vara ledsen. Alltså, var trygg, var glad. Och abshiru. Och känn också, eller ni har också ett glädjebudskap. Att ni ska få gå in i paradiset som ni har lovats. Så vad händer då? Personen känner sig trygg, eller hur? Mashallah. Men det här är belöningen till vem? Till de som säger Allah är våran Herre, endast dyrkar Allah, och sen är fasta på detta tills det att de dör. Allah säger också en liknande vers i Koranen: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul janna khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. De som säger våran Herre är Allah och sen är fasta på detta, dessa ska inte känna någon fruktan och inte heller någon sorg. Dessa ska vara paradisets invånare för evigt som belöning för det goda som de gjorde. Ja. Så ungefär samma vers. Belöningen till de som då säger att de tror på Allah och sen är fasta på detta. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt i surat Ala Imran i vers 103: Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Troende, frukta Allah så som han bör fruktas, eller lyd Allah så som han bör lydas, och dö inte i ett annat tillstånd än som muslimer. Vad menas med denna vers? De lärda sig: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dö endast som muslimer. Lyd Allah, frukta Allah, dag in och dag ut, tills det att Allah tar era liv. Samma budskap är att man ska ha en istiqama. Man ska vara fast på religionen. Man ska inte dyrka Gud som på en avgrund vackla, utan man ska vara fast på sin tro som ett berg. Tills den dagen man dör. No. En annan sak som Allah också nämner beträffande al-istiqama. Profeten alaihi salam sa i denna hadith, thumma istaqim. Var sedan fast för religionen. Och al-istiqama betyder att man håller fast vid religionen, man praktiserar religionen. Det här ska inte göras som man tycker eller känner. Yani, att vara en muslim som håller fast vid islam, det ska inte vara att man håller fast vid det man känner för, utan man håller fast vid yani, den religionen som Allah har uppenbarat. Som Allah säger, fastaqim kama umirt. Yani, stå fast på religionen så som du har beordrats. Så hur ska vi hålla fast vid islam? Så som Allah har beordrat oss. Inte att vi hittar på något nytt sätt att hålla fast vid islam på, utan vi håller fast vid islam så som Allah har beordrat oss. Det är så vi ska hålla fast vid islam. Ja. Så denna hadith lär oss en viktig sak. Det är att man tror med hjärtat, man uttalar sin tro och man praktiserar sin tro. Och det här nämnde vi tidigare i föreläsningar, att islam är inte bara en tro av en religion där man säger att man tror och så gör man ingenting. Utan islam är en religion av handling. Man måste agera. Man måste visa sin tro. Vad är det man tror på? Att Allah ska dyrka, så dyrkar vi Allah. Så islam är inte bara en tillhörighet, ett namn på passet, utan islam är en livsstil och en religion som implementeras under hela ens liv. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Här så säger Allahs sändebud att den sanna muslimen är den som inte skadar andra muslimer med sin tunga eller sina händer. وَالْمُحَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَنَهَ اللَّهُ عَنْهُ. Och den som har utvandrat är den som har lämnat det som Allah har förbjudit. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns ett tillägg i Tirmidhi och i Nasa'i, där så sa profeten: وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسِ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Och den sanna troende är den personen som inte sviker folk i det han har anförtrotts beträffande deras blod och deras egendom. Och det lades till i en annan hadith: och den sanna krigaren är den som krigar med sig själv i att lyda Allah. Så denna hadith, eller dessa hadith tillsammans, finner vi en väldigt viktig sak. Och det är att profeten Muhammad a.s. med dessa hadither beskriver vem som är en muslim, vem som är en mu'min, en troende, vem som är en muhajir, en person som har utvandrat, och vem som är en mujahid, en krigare. Dessa fyra saker beskrivs i denna hadith. Så han sa först att al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, att muslimen är den som inte skadar andra med sin tunga och sin hand. Och sheikhen säger här, Sa'di, att sann islam är underkastelse till Allah och att fullborda sin dyrkan till honom och att ge Allah hans rättigheter och att också ge muslimerna deras rättigheter. Och en person kan inte vara en sann muslim tills det att han älskar för andra muslimer det han älskar för sig själv. Och det här kan inte uppnås förutom genom att man skonar andra muslimer från ondskan av sitt tal och ondskan av sina händers gärningar. Och det här är en skyldighet för alla muslimer. Ja. Så här nämndes en väldigt viktig sak, att en sann muslim är den som då inte skadar andra muslimer med sitt tal och sina handlingar. Det är en riktig muslim. För att islam, som vi nämnde, går ut på att underkasta sig Allah, att ge Allah hans rättigheter. Och de lärde sig att om man inte kan göra en sån enkel sak som att skydda andra människor från ens egen ondska, hur ska du då kunna göra någonting så stort som att dyrka din skapare? Förstår ni? En islam är att dyrka Allah, att ge Allah hans rättigheter, att utföra dina skyldigheter. Men om du inte kan göra en sån enkel sak som att ge din broder hans rättigheter, att skydda din broder från din ondska, du kan inte låta bli att prata illa om din broder. Du kan inte låta bli att ta hans saker, att använda våld mot honom och så vidare. Hur i hela världen ska du då kalla dig för en bra muslim? Och den här hadithen är också en väldigt viktig punkt i dagens samhälle. Vem är en riktig muslim? Den som inte skadar andra med sin hand och sitt tal. Låt oss implementera denna hadith på vad ISIS gör. Ja, till exempel. Skadar de andra muslimer? Ja. Med sitt tal och sina handlingar? Ja. Med sitt tal genom att göra takfir på muslimer. Alla är kuffar förutom oss nästan. Taib. Och prata illa om de lärda och prata illa om muslimer och så vidare. Och med sina händer. Vi känner oss inte säkra från deras ondska. Så de faller inte in under denna beskrivning att de är riktiga muslimer. För de skadar oss med både sitt tal och sina handlingar. Och om han är en riktig muslim, då ska jag kunna känna mig trygg. Att den här personen, när han vänder mig ryggen, så kommer han inte tala illa om mig. Han kommer inte tala illa om mig i min närvaro eller min frånvaro. Och han kommer aldrig använda våld mot mig. Och han kommer aldrig ta någonting från mig orätt och så vidare. Jag kan känna mig säker från honom. Trygg. Han är en person som ger Allah hans rättigheter. Han dyrkar Allah. Då kommer han inshallah också att ge mig mina rättigheter. Förstår ni? Så en väldigt, väldigt viktig hadith. Att en riktig muslim är försiktig med vad han säger. Han kränker inte andra muslimer med sitt tal. Han förtalar inte, baktalar inte, smutskastar inte, sprider inte skvaller och så vidare. Och han skadar inte heller andra muslimer. Och sen så sa profeten alaihissalam att el muhajir men hajara manahallahu anhu. Att den som har utvandrat är den som har lämnat det som Allah har förbjudit. Och el-hijra, som då brukar översättas till att utvandra, författaren nämner att det har två stycken, eller man kan förklara det på två sätt. Han säger här att hijra är en plikt för varje muslim. Och profeten Muhammed beskrev hijra i denna hadith med att muslimen ska lämna synder. Och denna skyldighet är någonting som ständigt åligger muslimen i alla hans tillstånd. För Allah har förbjudit vissa saker som vi inte får göra. Och sen har vi den andra formen av hijra, vilket är att utvandra från ett icke-muslimskt land till ett muslimskt land, eller från ett land av bid'ah till ett land av sunnah. Vilket är en del av den första formen av hijra. Och denna hijra, den andra hijra, är inte alltid obligatorisk för alla muslimer, genom till skillnad från den första formen av hijra. Så vad är det Sa'di här säger? att det finns två former av hijra. Den första hijran är den som åligger alla muslimer. Att lämna det som Allah har förbjudit. Att man utvandrar, man låter bli det som Allah har förbjudit. Och det här är en hijra som vi alla måste utföra varenda dag. Eller hur? Varenda dag står vi inför saker som är förbjudna. Då ska vi lämna dem och låta bli dem. Det här är en form av hijra. Som är skyldighet för alla muslimer i alla hans tillstånd. Sen har vi den andra hijran som är mer specifik. Vilket är att utvandra från ett icke-muslims land till ett muslims land. Och den här hijran är ibland obligatorisk, ibland är den frivillig och ibland behöver man inte göra den. Taib. Mashallah. Så, var var vi någonstans? Den andra formen av hijra, där man då utvandrar från ett icke-muslims land till ett muslims land. Eller från, han sa också, från ett land av bid'ah till ett land av sunnah. Det här är inte alltid wajib. Och de lärde har talat om här i sina böcker. De säger till exempel att det blir obligatoriskt att utvandra till ett muslims land om man inte längre kan praktisera sin religion i det landet där man bor. Om de skulle förbjuda att man ber i Sverige till exempel. Du får inte be i Sverige. Du får inte vara muslim. Kvinnor får inte ha hal. Då måste vi utvandra härifrån. Då får vi inte stanna kvar. Eller som han sa, om det är ett land av bid'ah. Till exempel. Man frågade vissa av salafet, hur det var med Malik. Om ett land där folket pratar illa om sahaba. Han sa att det inte är tillåtet att bo där. Du får inte bo där. Som till exempel dagens Iran. Ett land av bid'ah. Där majoriteten av folk är rafida. Och man tillåter inga sunni-moskéer. Hela Teheran till exempel. Det finns kyrkor, synagoger och allting, men ingen sunni-moské. Ett sånt land får du inte bo i. Du måste utvandra till ett land av sunna. Och där finner vi i profeten Muhammeds hadifer att sahaba utvandrade från Mekka till Etiopien i början av islam när de inte kunde praktisera sin religion. Och sedan så utvandrade de till Medina som blev den första islamiska, vad kan man säga, staden eller landet där de kunde praktisera sin religion fullt ut. Och att göra hijra är någonting som är väldigt stort. Någonting som kommer att finnas kvar fram till domedagen. Kan man inte praktisera sin religion så ska man flytta. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att hijra finns kvar så länge dörren till ånger är öppen. Och dörren till ånger kommer inte att stängas tills yani solen går upp från öst eller väst. Så att hijra finns kvar tills, fram, tills strax innan domedagen. Sen så säger profeten Muhammad a.s. att al-mu'min, den sanna troende, är den personen där folk kan känna sig trygga med sina liv och sina egendomar. Och det här liknar den första meningen i hadithen. Vem är en mu'min? Och ni vet, i islam det finns olika nivåer man kan uppnå. När man accepterar islam och dess grundlära, då blir man muslim. När man sedan får en starkare tro, då blir man en mu'min. En troende person. Som är starkt troende. Och sen finns det en ännu högre nivå som heter muhsin. Där man dyrkar Allah som att man stod framför Allah. Man vet att Allah ser den högsta nivån som man kan uppnå. Så det är inte alla muslimer som är på den här nivån av iman, att de har stark tro. Men vem är det som beskrivs här som en person av iman? Det är en person som du kan lita på. Att han inte kommer att spilla ditt blod och han kommer inte att ta din egendom. Varför? För iman, tro, är någonting som förankrar sig i hjärtat. Att man tror på Allah subhanahu wa ta'ala, och man ger Allah subhanahu wa ta'ala hans rättigheter. Den som har iman i sitt hjärta kommer att ge Allah subhanahu wa ta'ala hans rättigheter. Och en sån person kommer också att ge människor deras rättigheter. Eller hur? Om man har så pass mycket tro i hjärtat att han älskar Allah subhanahu wa ta'ala, fruktar Allah, längtar efter Allah, så kommer den här tron att korrigera hans bemötande med sina medmänniskor. Och man förstår av den här meningen att om en person inte går att lita på hans amana, man är rädd att han kommer skada mig, den här personen kommer använda våld, den här personen går inte att lita på, jag kan inte anförtro honom någonting, jag kan inte lita på att han kommer att bevara mina pengar, min egendom, mina hemligheter och någonting sånt, den här personen kommer att svika. Då är han inte en mu'min. Tror ni? Mu'min, där känner du dig trygg. Du vet, den här personen fruktar Allah. Han har iman i hjärtat. Inshallah, han kommer aldrig lyfta sin hand mot mig. Han kommer aldrig spilla mitt blod. Och han kommer aldrig heller att svika det som han har anförtros. Vare sig det är information eller det är en egendom eller någonting sånt. Återigen, den här hadithen jämför med ISIS och jämför med vissa muslimer, hur dåligt de beter sig. De går inte att lita på när det kommer till varken egendom eller till våra liv, vårat blod och så vidare. Utan vi är otroligt rädda för dem. Så dessa är inte mu'minin eller muslimin. Yani i den här bemärkelsen som profeten nämnde sallallahu alaihi wa sallam. Och en muslim måste ha aman. Profeten alaihi wa sallam, han sa i den här hadith att vi fi dima'ihim wa amwalihim, att man kan lita på dem. Aminahun nas, jazakallah. Man litar på dem, att de har en amana. De har den här, vad kallas det för, pålitligheten. En muslim ska vara pålitlig. Och därför så sa profeten la imana liman la amana lahu. Den personen som inte har någon amana, pålitlighet, har ingen iman. De hänger ihop. När du får iman, tro på Allah, så kommer det också påverka ditt bemötande med folk, din pålitlighet och så vidare. Så det är viktigt att muslimerna har amana. Och det här är allting faktiskt. Att vi har amana på jobbet. Du kommer i tid till jobbet, du gör dina skyldigheter på arbetet, du har amana med din familj, med din fru, du har amana med dina barn, du har amana med dina vänner och så vidare. En muslim ska vara amin, han ska vara pålitlig, han ska hålla sina avtal, sina löften och det som han har anförtrotts. Och sen så sa profeten a.s. att al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, att den sanna krigaren är den som krigar med sitt ego i att lyda Allah. Han säger här, författaren, att profeten Muhammed beskrev här al-mujahid, krigaren, med att han är en person som krigar med sig själv i att lyda Allah. För att människans ego majalatun ila al-kasal, människans nafs dras åt lathet. Man är lat generellt, man orkar inte ibland göra goda saker. Han nämner också att människans ego ibland dras åt ondska. Och att vi också påverkas väldigt snabbt vid motgångar. Och därför behöver vårt ego mycket tålamod och mycket kamp i att ständigt lyda Allah subhanahu wa ta'ala och att vara fast på detta. Och att också ständigt kämpa med oss själva i att inte falla in i synder. Och också kämpa med oss själva i att ha tålamod när vi drabbas av motgångar. Och han säger att det här är lydnad. Att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Och att ha tålamod i det som Allah har föreskrivit. Så den sanna krigaren är den som krigar i dessa saker. Så att han utför sina skyldigheter på det bästa sättet. Så en viktig sak. Ordet jihad, som oftast förknippas med heligt krig och svärd och blod och liknande saker, är också ett ord som har väldigt stor betydelse. Det betyder inte bara den här yttre kampen där man krigar mot en fiende, utan det finns olika former av jihad. Och Ibn al-Qayyim räknar upp dessa former till mer än 10 stycken kategorier av jihad. Och till exempel då den största jihad, vilken är det? Jihad al-nafs. Att kriga och kämpa med sitt inre. Kämpa mot ondskan inom en själv. Att kämpa med att utföra sina skyldigheter, sina plikter inför Allah. Och att kämpa med att hålla sig borta från synden. Och som han också sa, att vi drabbas av motgångar, att kämpa med att acceptera ödet. Och här finner vi att folk brister. Många människor kämpar inte tillräckligt med att utföra sina plikter. Många kämpar inte tillräckligt med att hålla sig borta från det som är haram. Och många kämpar inte med att ha tålamod i att acceptera livets motgångar. Så det här är den största krigaren. Och Ibn al-Qayyim talar också om den här punkten, och han säger att muslimerna kommer omöjligt att vinna kriget mot den yttre fienden om vi inte kan börja med att vinna mot våran inre fiende. Hur ska vi gå ut på slagfältet och vinna mot den yttre fienden när vi inte ens kan klara av simpla saker? Vi kan inte slå upp och be i tid på morgonen. Vi kan inte ens vara ärliga när vi pratar och så vidare. Det är många saker som man kämpar med dag in och dag ut. Om vi inte ens kan vinna det här lilla kriget, hur kan vi då vinna det stora kriget mot våra fiender? Så det är en viktig punkt att muslimerna ständigt ska kämpa med att göra den här jihad al-nafs. Kämpa mot ondskan inom en själv. Vi går vidare och tar också den sista hadithen för idag. En hadith som berättas från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, där han säger att Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam sa: den som har 4 stycken egenskaper är en sann hycklare. Den som ljuger då han talar, eller den som har en av dessa egenskaper, har en egenskap av en hycklare. Tills det att han lämnar dessa egenskaper. Vad sa han att dessa egenskaper är? Den som när han anförtros med någonting sviker. Den som ljuger när han talar. Den som bryter sina löften. Och den som överdriver när han tjafsar. Här så nämner profeten Muhammad a.s. 4 stycken egenskaper. Och han säger att den som har dessa egenskaper är en sann hycklare. Och den som har en av dessa egenskaper har en egenskap av hyckleri tills han lämnar dessa egenskaper. Och författaren säger att hyckleri, en nifa, är grunden till all ondska. Och han säger att benämningen av hyckleri är att man visar gott utåt, men man har ondska inom sig. Alltså man har ondska i sitt hjärta, men man visar en annan bild utåt. Och han nämner att det finns 2 olika former av hyckleri. Det finns den inre hycklerin, vilket kallas för den stora hycklerin, som tar människan ut ur islam. Och människan som har denna egenskap kommer att vara i botten av helvetet. och har de hårdaste straffen i nästa liv. Och det är de som inåt i sitt hjärta förnekar islam, förnekar Allah, men utåt spelar att de är muslimer. De låtsas vara muslimer utåt och ger bara den här falska bilden, fast de har ingen islam i sitt hjärta. Det här är de värsta och ondaste av alla människor som finns. Och han säger att Allah har beskrivit dessa hycklare med de värsta av egenskaper. Han beskrev dem med att de har otro, att de inte har någon tro, att de har istihza, de gör narr av islam, av de troende. De gör också namn. De har också stark kärlek och är allierade till islams fiender. Och de hjälper dem i att försöka krossa eller försvaga islam. Och dessa hycklare, säger han, finns i varje tid och på varje plats. Och han säger speciellt i den här tiden där folk har blivit väldigt materialistiska och folk har avvikit och folk har blivit väldigt sedlösa. Och det sa han för 100 år sedan. Ska vi då säga idag, om folk var materialistiska för 100 år sedan, vad kan vi då säga om folk idag? Så det här är den första formen av hyckleri. Den värsta formen av hyckleri, när en person är typ låtsas muslim. Han spelar att han är muslim, men han har ingen iman i sitt hjärta. Må Allah skydda oss. Sen har vi den andra formen av hyckleri. Och det är den formen av hyckleri som profeten Muhammad a.s. menade när han sa dessa, denna hadith. Och det är att man är muslim fast man beter sig som en hycklare. Man har vissa av en hycklares egenskaper. Man har alltså brister. Man efterliknar hycklare i vissa aspekter trots att man är en muslim. Och det är den hyckleri som kallas för nifaq al-amali. Alltså hyckleri i sitt agerande. Vi sa hyckleri i sin tro. Det är den stora hyckleri som tar människan ut ur islam. Hyckleri i sitt agerande är en mindre form av hyckleri som inte tar människan ut ur islam. Han är troende, men han gör vissa gärningar där han efterliknar en hycklare, som då är en brist i hans religion. Och han säger att om personen har alla dessa 4 egenskaper som nämndes i denna hadith, så har han otroligt mycket ondska. För han har en hycklares, eller han har hycklarnas egenskap. För han säger att ärlighet, pålitlighet, att hålla sina avtal och löften, och att vara försiktig när det kommer till folks egendomar och liv och så vidare, är från grunderna till godhet och från de största egenskaperna som en troende person ska ha. Så den som har tappat eller förlorat någon av dessa egenskaper har då förlorat någon stor egenskap av islam och sin tro. Så vad ska vi säga med en person som förlorat alla dessa egenskaper? Och den första av dessa 4 onda egenskaper, som också är kanske den mest utmärkade egenskapen för en hycklare, det är att när han talar så ljuger han. Alladhi idha hadatha kadhab. Det här är den mest utmärkande egenskapen hos hycklarna. Att de ljuger. De är lugnaktiga i sitt tal och sitt beteende. Och författaren säger att det här omfattar all form av lugn. Lugn mot Allah, vilket är den värsta formen av lugn. Att hitta på saker och ting om Gud. Att sitta och skriva med sin penna och sen säga det här kommer från Gud. Det här är den värsta formen av lugn. Och sen att ljuga om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller ljuga om någon annan profet, är också från de värsta formerna av lugn. Varför? För när man talar om profeterna så talar man om den uppenbarelsen de fick. Så att ljuga om till exempel profeten Mohammed är att indirekt ljuga om Allah. För om du säger att profeten sa någonting som han inte har sagt, så antyder du på att det här fick han från Gud, vilket han inte fick. Så det ljuger indirekt om Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så sa profeten Muhammad alaihissalam att låt den som ljuger om mig förbereda sin plats i helvetet. Låt den som ljuger om mig förbereda sin plats i helvetet. Och sen har vi lögner gentemot andra människor. Att ljuga mot andra människor. Och att ljuga är en av de fulaste karaktärsdragen som finns. Att vara en lögnare. Något av det mest klandervärda som finns i islam. En muslim ljuger inte. En muslim ska vara ärlig. Och lyssna på denna hadith. Profeten Muhammad a.s. han sa iyyakum wal kadhib. Jag varnar er för lögn. För sannoliken så leder lögn till synd. Och synd leder till elden. Och en man fortsätter att ljuga. Och han är mån om att ljuga. Alltså han har det som egenskap. Tills Allah kommer att skriva honom som en lögnare hos honom. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här säger profeten Muhammad a.s. jag varnar er för lögn. Ljug inte. För lögn leder till synder, till ondska. Och ondska leder till helvetet. Så kolla på den här kedjereaktionen. Hur lögn leder till helvetet. Och en person som ofta och ständigt ljuger klassas hos Allah som en kaddab. Vad är hans titel hos Allah? Han är en kaddab. En lögnare. A'udhu billah. Bi'sa al-laqab. Vilken ond titel han har fått hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han är en lögnare hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och i samma hadith så sa profeten alaihissalam wa iyyakum wa alaykum bis-sidq. Och jag beordrar er med ärlighet. För ärlighet leder till al-birr, till fromhet. Och fromhet leder till paradiset. Och en person fortsätter att vara ärlig. Han är ärlig och försöker alltid vara ärlig tills han skrivs hos Allah som en siddiq. En sanningsenlig person. Mashallah. Så muslimer ska alltid försöka vara ärlig. En muslim ljuger inte. En muslim talar sanning. Profeten Muhammad a.s. beordrade en av sahaba. Han sa att du ska tala sanning även om den är besk. Ni vet ibland det svider att säga sanningen. Du gjorde någonting fel. Du förstörde någonting. Du tog sönder någonting. Du kom jätteförsent till jobbet och ingen som helst korrekt ursäkt eller någonting. Och det svider att säga nej, jag har ingen ursäkt. Jag tog sönder den här saken. Jag klantade till mig. Jag sa fel. Det svider ibland. Man tycker inte om att sänka sig själv på det här sättet. Men det är det man ska göra. Och vallahi, man sänker inte sig själv. Man höjer bara sig själv. Och så, ja, det var jag. Det var mitt fel. Jag har ingen ursäkt. Jag var dumt. Jag klantade till mig. Jag ska inte göra om det och så vidare. Man ska vara ärlig. Och som de lärde sig att det sitt på en ärlighet kommer att rädda dig i slutändan. Var ärlig, ärlig, ärlig. I slutändan så kommer det att gå bra för dig. Ja, ayyuha alladhina amanu, taqullaha wa kunu ma'aman ma'as-sadiqin. Allah säger, troende, frukta Allah och var bland dem ärliga, de sanningsenliga. Så en viktig egenskap att oss muslimer att man är ärlig med sig själv. Att man är ärlig med andra människor. Man är ärlig med sin skapare. Man mår inte bra av att förtränga saker. Att ljuga mot sig själv, att ljuga mot andra. Och vissa människor ljuger så mycket att de tror på sig själva till slut. De lever i en liten bubbla av lugn. Subhanallah. Vad är det för låkning? Må Allah skydda oss. Så en muslim ska vara ärlig. Och det ger också en väldigt dålig bild av människan när man ljuger. Det ger en väldigt dålig bild av människan. När någon ljuger för dig, vinner han eller förlorar han din respekt? Han förlorar din respekt. Och nästa gång han berättar någonting, han brukar ljuga lite till barnen. Eller? Så att subhanallah, man ska alltid vara ärlig. väldigt viktigt. Tajib. Och sen så nämnde han här också det här med att anförtros, eller amana. Att man anförtros saker och ting. Det kan vara folks egendomar som du får ansvar över. Eller det kan vara att du får ansvar, du får anförtros någons hemligheter eller information. Då är det viktigt att hålla den amana. Den saken som man har anförtrott dig. Du får inte svika, du får inte bedra. Om jag reser bort och säger ta hand om min lägenhet och du säger ja, då är det din skyldighet. Då kan du inte bara strunta dig. Eller hur? Jag ber dig om råd. Jag säger broder, kan du hålla en hemlighet? Det är privat. Ja, säger du. Och så berättar jag någonting som är privat. Och så går du och säger det till folk. Alltså, du har bedragit mig. Du har brytit din amen. Och en muslim gör inte sådana saker. Utan en muslim håller sina avtal och sina löften. Så han säger en person som inte upprätthåller sin pålitlighet. Vart är hans iman? Vad är hans sanna islam? Och samma sak med den som bryter sina avtal och sina löften. Avtal och löften mellan dig och Allah. Och avtal och löften mellan dig och människor. Det här är en ond egenskap. Att du ingår en pakt. Ett avtal och ett löfte. Som är bra. Och sen så bedrar du och sviker detta avtal och detta löfte. Det är inte någonting som en muslim ska göra. Subhanallah. Och en annan, den sista egenskapen som nämns i hadithen är att man tjafsar med folk bil batil, fast man har fel. Till exempel, du sa någonting som är fel. Om man påpekar. Och du vet att jag hade fel. Men du bara tjafsar emot. Nej, jag har inte fel. Och du tror dåligt om mig. Du fattar inte vad jag säger. Och så vidare. Man börjar skylla på andra personer. Man börjar tjafsa emot. Men ursäkta, du tog den här. Den är min. Nej, den är inte alls din. Och den är min. Och jag hade först. Och så vidare. Och du vet att du har fel. Det är också en hycklares egenskap. Som en muslim inte ska ha. Att man tjafsar fast man har fel. Lägg ner, kallas. Varsågod, ta din rättighet. Jag hade fel och så vidare. Så en väldigt viktig egenskap att muslimerna inte har dessa egenskaper. Man har motsatsen. Motsatsen till lugn, att man är ärlig. Motsatsen till att svika sin amana, att man är pålitlig. Och motsatsen till att bryta sina löften, att man håller sina löften. Och motsatsen till att tjafsa i falskhet är att man låter bli. Och han säger också, Sheikhen avslutningsvis här, att det finns en grund hos Ahl Sunna wal Jamaa. De muslimer som då har den korrekta trosuppfattningen. Och det är att en muslim kan ha både dåliga och onda egenskaper. Han kan ha både iman och alltså tro och otro i sig. Han kan ha både hyckleri och tro i sig. Och han kan förtjäna både belöning och straff beroende på hur mycket han utför sina skyldigheter. Och det finns många texter som tyder på detta. Och vi måste förstå texterna i sin helhet. Vad är det han talar om här? Jo, när man säger att man är muslim så betyder det inte att man är perfekt. Du har blivit muslim betyder inte att du har blivit en ängel. Alla har brister. Så en person, han är muslim men han kanske gör vissa saker som är haram. Då säger vi inte när han är kafir. Han är inte muslim. Han har gått ut ur islam. Han dricker alkohol. Han gick och festade, han är kafir. Nej, så kan man inte säga. Så länge han vet att han syndar, han är muslim som har en brist. Samma sak en person som är mu'min. Han är starkt troende. Betyder det att man är syndfri? Att man är mu'min? Han syndar aldrig, kallas. Han gick in i den här kategorin. Han är mu'min, kallas. Han är syndfri. Nej, han har också brist. Så att en muslim kan ha brist. Och kan ha, som han säger här, du har iman, men man har egenskaper av kuffer. Av otro. Alltså man har efterliknat de otrogna i vissa aspekter. Man beter sig som de otrogna i vissa aspekter. Nej. Inte att man har liksom lämnat islam och man har begått stor kuffer. Utan nej, man har vissa dåliga egenskaper. Som till exempel att välja bort att dumma med alla slag. Det är en form av otro. Om någon skulle göra det någon enstaka gång, blir han kafir? Nej. Han är ändå muslim. Han har en brist. Förstår ni? Han har iman och han har gjort någonting som är kuffer. Tajib. Samma sak med iman och nifaq. Han har iman, men han gör en gärning av hyckleri. Han råkar ljuga en gång. Säger vi kallas, han är inte muslim, han är inte mu'min. Nej. Han är en muslim eller mu'min som har fisk. Som har gjort en synd. Förstår ni? Så att en muslim kan ha brister. Och det fanns vissa ahlul bidda, som till exempel en sekt som heter Khawarij, som säger att nej, en muslim syndar inte. Om du syndar, lämnar du islam. Du kan inte ha både iman och synd i ditt hjärta. Utan syndar du, så lämnar iman, lämnar din kropp och du blir en kafir. Och det här är fel. Det är en falsk uppfattning som inte stämmer. Ja. Så vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.